Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det är väl ingenting att sticka under stol med att det är någonting som vi får vår fix av att göra. Och att då få den bästa fixen ever. Liksom det här riktiga ruset att man går i mål på ett maraton, man har presterat så här. Och sen så ska du totalt tända av i 2 veckor. Vem kan göra det?
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Först vill jag tacka för all fin respons på förra veckans specialavsnitt. Så roligt att ni uppskattade det och kände att ni fick mer bra verktyg att ta med i träningen nu när så många lopp har blivit uppskjutna eller inställda. Det är ju som sagt väldigt speciella tider just nu. Eftersom vi aldrig tidigare har upplevt något liknande är det svårt att riktigt veta hur man ska agera. Men jag tror och hoppas innerligt att allt detta snart ska vara över. Och i väntan på det tänker jag göra allt för att kunna fortsätta jobba med det jag brinner för. Nämligen att skapa inspirerande och lärorikt innehåll för er som liksom jag älskar konditionsträning. Visst är det tuffa tider just nu, men jag försöker tänka positivt. Och jag vill tacka alla er som har hört av er och stöttar. Det betyder mycket. Har fått många uppmaningar om att sätta upp en Patreon-sida och det är på gång, bara så att ni vet. Innan vi släpper fram dagens gäster vill jag bara prata lite kort om inslaget i slutet av det här programmet. Då du kommer att få ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistic. Då kommer du att få veta mer om vår livsviktiga sköldkörtel, hur man testar en eventuell sköldkörtelrubbning samt om det finns de som inte svarar bra på behandling mot underfunktion och vad det kan bero på. Plus en massa annat såklart. I slutet av det här programmet alltså, men nu dagens gäster. Och jag vill också passa på att säga att det här avsnittet spelades in innan coronautbrottet var ett faktum och därför omnämns inte det i samtalet. Nu kör vi! Avancerade prylar, superteknologiska tights och diverse appar i all ära. Men är det ett inslag i träningen som har gjort att jag har tagit de där avgörande kliven i min utveckling som löpare så har det varit att anlita en löpcoach. Att träna efter ett program eller köra ett pass som någon har utformat precis exakt just för dig och dina unika behov, det är verkligen både enormt motiverande och utvecklande. Idag finns det en mängd löpcoacher där ute med vitt skilda erfarenheter och bakgrunder som löpare. Så det är inte helt lätt att veta vad man ska leta efter och alla har ju varken tiden eller resurserna att lägga ner på att hitta rätt. I det här avsnittet tänkte jag därför att vi ska ge dig som lyssnar mer kött på benen om det här med att träna med en löpcoach. Hur fungerar det? Kan man vara total nybörjare? Och vilka utmaningar finns det med yrket? Du kommer att få höra om hur coacherna själva tränar, hur de har haft det med skador och vilka nyttiga lärdomar från sitt eget träningsliv de använder sig av i sin coachroll. En massa användbara träningstips kommer du också att få med dig, såklart. Och till min hjälp har jag två riktigt erfarna löpcoacher och dessutom väldigt skickliga löpare här på plats i studion. Sanna Hed och Ruben McRae. Varmt, varmt välkomna till Maratonpodden.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hur mår ni?
Jag mår helt okej. Jag är lite, ja, lite på väg efter en skada, en väg tillbaka här nu. Men jag mår okej, tack.
Mm. Vi får höra lite mer om den sen, kanske, yes, om du vill prata om den. Men du då, Ruben, dagsformen, hur känns den?
Jag är okej. Jag är kanske den bästa form jag har varit jättelänge.
För
jag,
är det så?
Ja, så det är bra. Jag ska förklara lite mer. Men innan jag går vidare, jag tänker kanske jag skulle säga jag skulle prata på engelska ibland. För min fru säger, min älskling fru säger att jag, när jag pratar svenska, alla sover.
Och din fru Lisa McRae, hon har faktiskt medverkat i Maratonpodden tidigare.
Exakt.
Så att det är helt okej med oss, eller hur Sanna? Att Ruben övergår till sitt modersmål.
Absolut.
Men vi kommer fortsätta prata svenska. Eller jag kommer i alla fall göra det.
Ja, jag kommer också hålla mig till svenska för alla skull, tror jag.
Perfekt.
Okej, så vi kör vidare på engelska för dig, Ruben. Och bara så här, precis inledningsvis, en kort presentation av er. Lite så här, er bakgrund som löpare, hur ni kom in i coachrollen.
Mm. Jag har då jobbat som personlig tränare sedan tidigt 90-tal, det låter jobbigt att säga. Jag får ju inflika att jag är född på tidigt 70-tal. Då. Så att jag har jobbat med träning egentligen i hela mitt yrkesverksamma liv. Men kommer från början från en friidrottarfamilj. Jag är uppvuxen på en träningsplats, mer än en badplats och lekplats brukar jag säga. Så att jag har spenderat hela min uppväxt inom friidrotten. Sen så lade jag av med det egentligen när jag var 18 år, men då drog jag istället då direkt in i träningsbranschen. Och sen i och med att löpboomen kom, som ja, det var väl egentligen början på 2006-2007 kanske där som det peakade. Och alla började återigen prata om löpning, som ja, folk började dra sig mot loppen och det här. Så kände jag att vänta, det här med tripping, skipping, allting det här. Jag har ju det i ryggraden. Det är klart att jag ska använda det i mitt jobb. Jag började också liksom lockas mer av den typen av träning själv i min personliga utveckling. Och sen så kände jag så här, vänta, det här kan jag och det här vill jag göra och hitta det. Så egentligen så är det sen 2006 skulle jag säga, då sprang jag min första maraton själv. Då började jag ta upp och intressera mig specifikt på långdistans och maratonlöpning.
Okej. Okay. Mm. Och hur jobbar du? Tränar du mest en och en som kunder eller kör du grupper? Mm. Eller?
Mitt varje dag jobb är att jag är då personlig tränare. Och då är det ju allt från löpcoaching som är liksom, har blivit mer och mer min specialitet. Men också mycket löpfys. Att jag vill ju göra, jag brinner ju verkligen för de här hållbara löparna. Att man inte ska hamna i gubbvad, höftproblematik. Så att det blir mycket inne på gymmet, men det är väldigt löpinriktad träning. Och då jobbar jag oftast med en och en. Men jag har också smågruppsträning. Och sen så har jag också haft, jag har haft turen eller skickligheten att jag har fått möta större grupper, fått vara ute i landet och presentera mina idéer och tankar runt träning. Så på det sättet har jag också större grupper. Och jag har hjälpt TSM och deras ledare.
Team
Stockholm Marathon. Ja,
löpargrupp här i stan.
Yes, med deras. Och sen så har jag ju också ett nära samarbete med Asics Stockholm Marathon för andra året som deras löpcoach. Men mera då på fysbiten också.
Mm.
För det är där jag lägger mitt största fokus. Och sen så har jag också vissa som jag skriver träningsprogram åt. Så det är också en stor del. Men det som jag gör i mitt dagliga är att jag är i gymmet och, eller ute på stadion eller Djurgården någonstans i Stockholm. Olika idrottsplatser och tränar en och en.
Okej. Okay. Mm. Och du, Ruben?
I can say my My dad was the one that really started me running. He had this. He was a great runner himself, and he beat the great New Zealand John Walker before John Walker started to train, my dad said, so that was nice. But he had the scrapbook, and me and my brother, I've got a twin brother, Paul, and we used to sit down and look at the scrapbook of all of my father's achievements and dreamed on one day that we would be able to do the same thing. So we basically trained together, worked out together, and then ultimately that led me to take a scholarship in the United States. And it was there that my running really took off. And it was there that actually my coaching started, because we had a very good coach. He was 63 when we went there, but I had done a bit of exercise physiology and stuff like that when I was in university in New Zealand. And so he said, well, maybe Ruben, you can help us write the training programs. So we had a group of international and American-based athletes that we trained. And when I took over as sort of an assistant coach, we started getting really, really good up at high altitude. And then I met a lovely Swedish girl, came over to Sweden kicking and screaming, and have been here ever since. And really, because of my running background, has really opened up doors for me to start Team Stockholm Marathon that we've already talked about way back in 2006, 2007.
Var det du som startade det?
Yeah.
Yep, okay.
With Marathon Gruppen or Stockholm Marathon Office.
Ah.
And then after a while, having, you know, 1,000 people almost running with Team Stockholm Marathon, I kind of lost my drive to, I kind of missed the one-on-one situation. And so I started Urban Tribes, or Running Sweden back in those days we called it, with my wife.
Jag har sprungit med er.
Exactly.
Ja.
Yes.
Ja.
You're my claim to fame.
Nej, det skulle jag inte säga. Men det var ju fantastiskt mycket man fick lära sig där. Faktiskt.
So it was great. And ever since we've done that, we coach both groups, but also I think I'm coaching individual around about 30, just under 30 athletes right now, riding their training programs. So it's been a great, if somebody had have asked me when I was 15, 16, what I was going to be a quick gymnast, a physiotherapist working in with athletes. And now I'm a runner running and working with athletes. So it's a perfect combination, really.
Häftigt. Ja, men ni fyller era arbetsdagar, det hör man ju. Jag tänkte så här, vi har en ny avdelning som återkommer då och då i Maratonpodden när jag känner att det är läge. Och det går ut på att gästen eller gästerna får svara på ett gäng frågor. Och de ska svara så kort de kan. Och tänk inte, bara svara helst. Då blir det roligast. Så jag tänkte att vi börjar med dig, Sanna. Damerna okay. Först.
Yes.
Känner du dig redo?
Jag tror det.
Okej, okay, det är 9 frågor.
Mm.
Löpband eller utomhus?
Utomhus.
Intervaller eller långpass?
Långpass.
Favoritlöparsko?
Mm.
Ut med det.
Jag springer mest i Asics. Jag har mina favoriter. Nu, jag är så dålig. Glide Ride heter den.
Glide Ride.
Glide Ride. Jag gillar den. Ja, okay. Den är bra.
Shorts eller tights?
Shorts.
Favoritsmak på gel?
Jag tar bara sån här neutral Mårten gel.
Oh, den är så trendig.
Ja, trendig eller smart.
Smart eller trendig. Okej, okay, man kan ju vara både och faktiskt. Du måste byta liv med en idag levande löpare. Vem blir det?
Oh, jösses. Oh. Då byter jag väl med brorsan då, för jag gillar ju både han som min familj.
Ja, din brorsa, han är ju lite känd faktiskt, på, eller hur?
Han... Ja, Peppe, han är också tränare. Det har, vi kommer ju som sagt, det är ju ganska nära in på här, att vi har samma bakgrund. Så att, jag trivs med mitt liv, då borde jag väl trivas med hans också, tänker jag lite snabbt. Typ.
Han har varit med i, eller är med i Perssons pack, eller hur?
Nej, inte nu, men han har varit med.
Han har varit med.
Ja, precis.
Så folk fattar kanske.
Precis.
Inte,
han är musiker och tränare.
Ja, musiker och tränare.
Ja.
Yes. Sak du stör dig på hos dig själv?
Att jag är... Nej, gud vad svårt. Åh gud, det finns ju så mycket man stör sig på hos sig själv. Och så ska man svara snabbt
det
på något.
Det första du tänker på?
Jag tänkte säga att jag alltid är i tid, men det, för att jag stör mig på att jag ofta får vänta på folk.
Mm, så du fick göra idag till exempel på mig.
Ja, men, ja, fast det var ju väldigt, väldigt lite i så fall.
Men det, jag,
ja, det låter lite omvänt, men ofta så får jag strö tid. Och det kan jag störa mig på. Att jag liksom, ja.
Det får man tycka. Det bästa med dig som löpcoach?
Att jag har utvecklat ett öga för, eller ett vad ska man säga, jag har utvecklat ett sätt att kommunicera vad jag vill nå med mina klienter eftersom jag har jobbat så pass länge. Så det tror jag är det bästa som jag kan komma med. Liksom. Att jag kan kommunicera vad jag vill nå fram. Bättre än här, tydligen.
Det ska vi gräva i lite mer då, längre fram i den här intervjun. Sista frågan. Om du var tvungen att lyssna på en låt under resten av dina löppass livet ut, vilken blir det?
Då blir det Eminem Till I Collapse.
Ja, den är bra alltså. Herregud vad man tar
alltså,
i till
jag
den.
Gör ju nästan det redan. Ja. Alltså, jag har en väldig... Jag kan döda låta. Jag lyssnar ofta på en låt en dag. Så, det är mitt sätt att lyssna på. Så just nu så skulle det bli den. Och det kanske den skulle kunna hänga med länge. Till I collapse, I'm spilling these raps. Long as you feel them till the
day that I drop. You'll never say that I'm not killing them. Cool, då tackar vi dig Sanna. Och vi låter Rubin få svara.
Samma fråga eller?
Jajamän, kommer du ihåg dem?
Ja,
vi kör. Löpband eller utomhus?
Utomhus.
Intervaller eller långpass?
Intervaller.
Favoritlöparsko?
Salming Greyhound tror jag faktiskt. Okay.
Shorts eller tights?
Shorts.
Favoritsmak på gel?
Cola.
Okej, bra där, det tycker jag också. Du måste byta liv med en idag levande löpare. Vem blir det?
Ja, det var that's hard. I was thinking Anders Salkai first, but then now it's Kipchoge.
Jag tänkte det, du måste ju säga. Ja. Sak du stör dig på hos dig själv?
Probably the unstructured.
Det bästa med dig som löpcoach?
That I am... I'm good at listening to people and getting out what they want before they know it sometimes, maybe.
Yeah. Och om du var tvungen att lyssna på en låt under resten av dina löppass livet ut, vilken blir det?
Well, since Sanna pinched mine, since I talked about it in the waiting room there. No, I think all of Avicii's lots, levels, I mean, there's so many, so I could sit and listen to him all day.
Tack så jättemycket.
Tack.
Hur kändes det där?
Lite stressigt. Man blir lite ställd på något konstigt sätt. Att man tänker, men ja, nej, men det var ju roligt.
Ja. I had a bit more time, so...
Lite orättvist.
Du visste inte att du skulle få samma frågor i och för sig. Jag vet att det är svårt att förklara, för det varierar förstås från så här, adept till adept. Men kan ni säga någonting om er filosofi som tränare? Vi börjar med dig, Sanna.
Jag riktar mig väldigt mycket mot motionärer framförallt, har det blivit. Jag har också hjälpt till just på fystränarbiten mera med lite elit, mer elitsatsande. Men när det gäller motionärer så tror jag att jag kanske, min filosofi är att många motionärer kan träna som elit om man vill, om man har viljan. Jag gillar väldigt mycket att få folk att träna mot konkreta mål. Jag tycker om att träna folk som vill det ganska hårt. Jag tror... så där, någonstans där ligger min filosofi i att även fast du inte blir en elitlöpare så kan du använda det av det liksom formen av träning. Och att det är okej. Okay.
Hur menar du då? Kan du utveckla lite?
Ja, men just det här att träna hårt. Alltså efter, alltid efter din, såklart som du sa i inledningen av frågan, att det är klart att man alltid anpassar. Men att det är okej okay att göra ganska hårda satsningar, att våga chansa, att våga liksom bryta lite... Ja, men bryta lite ny mark och testa nya saker som om du har ett stort intresse för löpningen. Det har blivit lite väl uppdelat tycker jag i att antingen är du elit eller så är du motionär eller så är du någon elitmotionär att du alltid måste identifiera någonstans däremellan. Jag tycker det är okej att vill du träna hårt så träna hårt. Du behöver inte springa fort för det, men om du så där någonstans hamnar nog min filosofi, plus att det som är grundläggande återigen för mig, det är att jag vill att folk ska förstå att alla kan springa, men du måste också vara lite smart och träna andra saker också, att fortsätta med rörlighet, styrka, spänst, det här som jag liksom verkligen så där, det är liksom de två grejerna i kombination, att du kan träna, du kan lägga hur mycket mil du vill om du vill göra det, men se till att balansera det med annan typ av träning, så där tror jag min filosofi handlar.
Ja, det är nog ganska svårt för väldigt många löpare just det här, att hitta supersvårt. Den där balansen, för det är så roligt att springa tycker man.
Ja. Och det är där någonstans som jag då tycker att det är viktigt att jag som tränare kan kliva in och försöka få över någon timme här och där, några minuter här och där, ett tillägg här och där på pass som ska göra dem mer hållbara. För hållbara löpare är ju det som är alltid intressant, oavsett om du är elitsatsande eller om du är nybörjare eller motionär. Att så länge du inte kan hitta ett hållbart sätt så är det ju liksom bortkastat. Mm. Då är det ju skitsamma.
Ja, men så är det. Jo. Ruben, om du skulle svara på samma fråga då. Din så här, övergripande träningsfilosofi, hur ser den ut?
A lot like Sunna in many ways, but I think there's basically two types of what we call runners in the world. I think there's the runner that just goes out once or twice a week and doesn't have a goal. They just go out and get the fresh air and feel healthy. But I think to be coached, you need to have a goal, and it's those people or those athletes or that need the help, I think. We have lots of companies that we coach every week, and there's always the difference between those people that turn up once, this is their only running session a week, and then those that run every week, and then also outside of those sessions. We have a training philosophy that I came up with in Urban Tribes Running Sweden. Basically, we have it's based on Arthur Lydiard, a famous New Zealand coach way back, who actually was more famous in Scandinavia than in New Zealand until he died, pretty much, and especially in Finland. But we start with train to train, and this is where Sunna is really right with it's not just the running that you have to prepare your body for. You're training your body to be able to train, and that means running such a hard sport on your body, because you're putting your weight, well, up to, studies have shown, 12 times your body weight through your each leg every time you hit the ground. So you need to build up the strength, the rolling head, the spanst in your body. So I always say train to train, and then you got train to compete, where you focus more on getting you ready for a competition, whatever competition that's going to be, 10K, 5K, half marathon, marathon. And then you've got your train to excel, which is where you put on the final touches if you're going to be running, if you want to race well. And I don't think you need to be, like Sana was saying, you don't need to be an elite to be able to have that kind of structure in your training. I think, one, with structure in your training and you have a goal, you're more likely to follow through. Two, if you get sick or you get injured, then you know, okay, what have I done wrong this time around, and what do I need to make things better? I can refer to a guy that I was coaching for many years for Stockholm Marathon, and every year around April, he was a businessman, and every year around April, he would fill in a training diary for me, and every year around April, he would get sick. And I said, well, okay, but your training, we've done pretty much the same every year. What's different? And he basically said, well, it's here where I have to send in all my reports for work, so I never get any sleep and so on. So the next year, we finally fixed that. He went into the Stockholm Marathon and broke 3 hours for the Stockholm Marathon for the first time. So I think structure and a plan and a goal is very important for any runner who wants to just go out more than feeling good and getting fresh air.
Och märker ni någon skillnad i de som kommer till er och vill ha hjälp, i liksom vad de har för typ av mål? Eller liksom, har det varit i stort sett likadant under hela er karriär?
Nej, jag tycker att det blir fler och fler som vågar också ha, eller det kanske är de som kommer till mig i och för sig, som vågar ha lite tydligare mål. Att förut så kanske man och vågar pusha sig själv lite mera. Så att jag kan, jo, men jag tycker att folk blir modigare och modigare, vilket jag då tycker att det är väldigt roligt. Så det har livet annorlunda. Och sen så är det ju, det har ju liksom såklart, i och med att löptrenden är så pass stor som den är och att det dyker upp fler och fler lopp, så blir det ju fler och fler människor som vill prestera inom löpningen också. Så där ser man ju, det blir ju på det sättet, så ger det sig själv att det blir folk med olika typer av mål som söker sig till oss tränare.
Och vad är den populäraste distansen som du får adept?
Ja, men halvmaraton. Eller jag ska säga så här, det är väldigt många som kommer och pratar om att de vill springa, alltså de som kommer från första gången som vill springa maraton. Men då brukar ju jag då försöka styra in dem på halvmaraton först.
Varför det?
För att jag tycker att halvmaraton är mycket, dels hälsosammare, om vi pratar om, det beror ju alldeles på vilken nivå på löpare vi har. Men om du kommer som en motionär som vill satsa på löpning, vill börja prata tider och så, och du inte har gjort en halvmaraton, så tycker jag att det är väldigt bra att göra det först. För dels så kan du lägga upp en helt annan typ av hälsosam träning med det, än att du går direkt på maratondistansen. Sen så är det ju ingen omöjlighet, alltså det är klart att du tränar ju så att du tar igenom en halv maraton på väg till maraton. Men om du ska ha ett lopp, så tycker jag att det är ett bra sätt att först se till att du får erfarenhet av halvmaratonträningen, för att sen kunna tillgodogöra ett maraton ordentligt och inte brytas ner på vägen då, utan byggas upp.
Mm, okay. Ruben, märker du någon skillnad i så här, vilken typ av inriktning som folk har när de kommer till dig?
Yeah, I think in the past, people have tended to me to be a bit more rushed. They want to have their best results like tomorrow. Whereas nowadays they're a little bit more, well, you know, I can take a little bit more time, just like Sanna's saying. I think before I was training people for 10K, half marathon, marathon, maybe some 5K people if I look at the elites that I could train. But then now, it's also OCR. I got a very good OCR athlete, so we have to figure in that into his training as well.
Det är alltså hinderbana för dem.
Yeah, and then a few triathletes. And also fjäll.
Fjällöpning, eller vad säger man?
Yeah. Mm. So I have a lot of athletes now in my, say, 28 that I coach. Maybe 10 of those are training for XFL marathon. I don't even know if that's what they call it these days, but anyway. Mm. So something like that. So so that's been the difference. And of course there are a few people that now like to do a lot more ultra. There's always thinking, what's the next challenge? I don't want to just do the marathon. I want to do the backyard ultra, or now I've heard there's the front yard ultra, which I don't understand yet, but let's see what happens.
Men vilken grupp är roligast att träna då, med handen på hjärtat? Är det elit? Är det liksom mer nybörjare, motionärer, eller mellanskiktet? Alltså, ni ska vara riktigt ärliga.
Ja, det är jättesvårt. Alltså, som tränare så tycker jag om variationen såklart. Att det är där som jag kan känna att jag utvecklas när jag får möta både en elitsatsande. Men om jag ska vara riktigt ärlig, så tror jag på något sätt att men man får ju sina favoritklienter, visst.
Det här tycker jag är intressant. Om jag får, förlåt, men jag bara gör en utvikning. Men hur får man en favoritklient?
Det är ju såklart när det klickar bra, alltså att jag känner att de förstår vad jag menar, de gör vad jag säger, vi kan kommunicera båda vägar, och när jag kan känna att den som söker sig till mig är hängiven, att de vill så ordentligt. Okay. För då finns det är då man kan slå på sin kreativitet som tränare för att få dem att nå sitt mål. Man får plocka in all kunskap man får fråga runt på de som kan mer, och man får liksom pusha och skapa. Det är ju då att möta en adept som känner sig den människan är riktigt hängiven, vill det här, då spelar det nästan ingen roll, det kan jag ärligt säga, att då spelar det ingen roll om det är så att den ska klara sitt första maraton eller att den ska gå för att ta SM-guld i maraton eller VM, alltså då spelar det ingen roll, för om inte det klickar, då blir det liksom helt ointressant. Men när det klickar, så kan det liksom, det är det man brinner för som coach, att när det händer.
Ja, men det förstår jag. Hur gör ni, eller har ni råkat ut för att det har kommit någon till er som är snabbare än vad ni är?
Alltså,
vad gör man då? För jag får ju panik, för jag gör ju en hel enstaka uppdrag som coach, kan man säga. Mm. Och då kan det komma någon som vill klara så här under 40 på milen, och då får jag panik, för jag tänker så här, hur ska jag bära mig åt då? Jag cyklar väl då bredvid, tänker jag. Mm. Men hur tänker ni om det kommer en sån där som till dig, Sanna, som säger jag vill klara under 30 på milen kanske?
Ja, men det spelar inte mig någon roll, för att jag springer inte med alla mina.
Nej,
för då skulle min karriär bli väldigt kortvarig, och den skulle också bli väldigt begränsad om ingen skulle få vara bättre än mig, för då hade inte jag.
Jag vet inte, jag bara tänker
Nej, det hänger faktiskt inte samman alls. Min egna löpkarriär ligger inte i samma skål som min yrkeskarriär som coach. Mm. De skiljer sig jättemycket. Jag räknar ju liksom, alltså min liksom huvudcoach, min personliga huvudcoach, han fyllde ju 78 år liksom.
Åh, vem är det? Skulle,
det är min pappa.
Nej, vad coolt.
Så skulle liksom, han är liksom head, sen är min brorsa min coach, och sen så, som sagt, vi håller inom familjen här.
Ja.
Men alltså, då skulle ju betyda att hans karriär skulle varit över för väldigt länge sedan som tränare, fast han jobbar ju aktivt som tränare fortfarande.
Hur coachar han dig ibland på pass liksom?
Kör
hela bil eller cyklar?
Då ser vi ju till att de kör vi på bana, de passen. Så står ju han med den klockan.
Stoppuret,
och sen så kanske att han filmar någonting, och sen så analyserar man efteråt. Men sen så just när det kommer till hur han coachar, så ja, han kör med bil också. På landsväg i Järvsö, då funkar det ju. Här skulle det vara svårt, men där kan vi köra bil och att han kommer.
Okej, okay. Nyfiken fråga.
I like everyone. I'm probably not, if you ask my wife, she would say, Ruben, you should not coach people who are new beginners because you're too hard, which I agree. But I can say this, all of the elites that I coach and have coached in the past, they're the ones that give me the most anxiety, because it's there that that is more real for them, that they need to be perform well because it's their livelihood and so on. Whereas it's, you know, I had a 50-year-old woman who ran San Sebastian Marathon, and she followed everything that I gave her. She had a few injuries along the way because of certain things, but then she got to the race and she did her time in under 3 hours and 30 minutes. And that text that you get from that woman, that, I mean, it makes all the hard work worthwhile.
Vad stod det i? Kan du säga det du får säga?
Oh, she basically said, I love you, Ruben, let's have kids. No, just joking. But she basically said, you're amazing, and you listened to what I needed and what I wanted under these last 4 months. And we worked hard together and we got great chemistry. Mm. In saying that though, after that race, I said, now you need a break. And she didn't listen to me, and now she's injured. So she's going through a rough patch at the moment. So if you're listening, if you're going to listen to this, stay strong. You are still going to run well at Stockholm Marathon.
Ja, men det där är ju så klassiskt. Jag är ju på Instagram och följer väldigt många löpare på olika nivåer. Och det verkar vara så här, folk klarar inte av att vila efter att de har gjort till exempel ett maraton eller till och med ultra. Nej. Men kanske värre med maraton, för då har du hållit ett högre tempo. Men de är ju att löpa spåret efter några dagar. Vad tycker ni om det?
Yeah, that's one of the things that I think as a coach we have the biggest responsibility is to say to them, okay, you know, when I was running my best, I was always having at least, you know, I was training for something in particular, I'd have at least 2 weeks off after a big goal every year, maybe twice, three times a year, depending on what I ran. So I think that's the biggest thing as a coach that we need to do, because it's all about, you know, getting that next marathon. Or I think we need to say, okay, look, rest is part of building you up as an athlete, and don't be afraid to take a step back and have 2 weeks off so you can still perform well in 6 months time.
Men vad gör man på den här vilan då? För jag hör ju det, liksom 2 veckor ska man vila. Men liksom, gör ni ingenting? Eller om du också vilar så länge efter en mara, Sanna? Eller gör ni annan träning? Eller, så att folk förstår?
Men det här blir ju väldigt, då kommer man in på det här personliga. För att jag tycker att där gäller det att man ska få personen, precis som Ruben säger, att förstå varför. För det handlar ju jättemycket om att förklara, kunna liksom motivera en vila. Så jag som tränare måste ju kunna verkligen motivera den här vilan. Sen så är ju alla fria att göra vad de vill. Och jag förstår, jag, alltså om jag plockar fram inte coachsidan utan liksom den aktiva löparen som jag är, så jag förstår jätteväl, för ofta har man ju också fått det här riktiga ruset utav att du kanske har presterat på tävling. Du mår så himla bra, du kanske har nått ditt mål och du tycker då att löpningen är skönare än någonsin. Du känner dig lite oövervinnlig. Jag kan liksom själv säga att trots att jag har kunskapen om det så har jag väldigt svårt att ta de där 2 veckorna om, fast jag vet att jag behöver det. Och då liksom blir det ju ännu klurigare att jag ska kunna motivera andra. Men
vad i dig gör att du har så svårt att vila då?
Nej, men det är ju det här, det är ju samma sak som gör att jag vill springa från början. Alltså hela den här kicken, det här må bra-et som jag får av att vara ute. Det är ju en otrolig liksom styrka i löpningen. Alltså det är ju en drogaktigt beteende, det är ett behovsbeteende. Det är väl ingenting att sticka under stol med, att det är någonting som vi får vår fix av att göra. Och att då få den bästa fixen ever, om man nu ska dra den,
tycker du kan göra.
Dra den liksom, parallellen, att få liksom det här riktiga ruset, att man går i mål på ett maraton, man har presterat så här, och sen så ska du totalt tända av i 2 veckor. Vem kan göra det liksom? Den baksmällan, den liksom, ja men hela det liksom suget i kroppen. Så där måste du då, kanske som coach då, kliva in och säga så här, okej, nu gör vi det här och det här och det här istället. För jag tror att få folk så här, okej, och att man också som coach då fortsätter att hålla en tät dialog direkt efter målet, för det är ju lite där kan jag liksom, där kan jag känna liksom nu när vi pratar om det, att där har jag nog någonting att jobba med själv som coach, att följa upp de närmaste dagarna, prata vidare mot nästa mål, för det blir ju en himla maraton blues därefter också, och att man har så att där måste man ju liksom hjälpa lika mycket som coach efteråt.
Definitely.
Att hitta den liksom varianten av det.
And even when you're injured or you have an injured athlete, that's when some coaches say, okay, well, call me when you get healthy. But that's when your job as a coach actually starts, I think. And when I say rest, like you were saying, I don't think that you need a complete, you're not allowed to do anything for 2 weeks, but getting away from the long runs, the hard runs, and doing something else that you're probably forgotten about for a while, like your mobility exercises or your strength, is probably a better thing to do over those first 2 weeks. There's actually studies that show that for every American mile, so 1.6K that you run or race, you should have one day off. So if you're looking at one day recovery or rest, so if you're looking at a marathon, that's 26 days, which I would never tell anyone who ran a marathon, you need 26 days off. But that's some kind of idea of what you should be thinking about after a marathon that you've totally taken yourself out on.
Yep. Mentalt också får man tänka, inte bara fysiskt utan även mentalt. Ni som träffar mycket människor i era roller, hur, liksom, var drar ni gränsen? För jag tänker så här, det är mycket känslor som du sa, Ruby, när du fick ditt semester från din klient, adept heter du. Eller Sanna, liksom, när du får liknande feedback. Hur mycket av personens så här, privata vill man ha? Alltså tänker om någon håller på att beklaga sig över någonting som har hänt, eller chefen är dum, eller jag går igenom en separation, eller som påverkar mig negativt så här. Alltså jag tänker att man blir lite av en psykolog också. Har ni varit med om sånt?
Yes. I think it's very important to take everything into consideration, because it's those stress levels and those other things that take your mind off of or reduce your amount, your ability to take the training every day, is what really makes the athlete stay healthy and motivated and not burnt out.
Men hur bemöter du det här liksom då? Om du får väldigt mycket information så här, ja men jag kunde inte springa det här passet för att någonting, vad det nu har varit. Min sambo är dum i huvudet.
yeah, I get a bit of that these days, but no, I think I'm quite an open coach, so I always say it's better to tell me, and then we do something good of that story. But you have to feel comfortable, and I don't think I've ever felt uncomfortable about someone, one of my adepts, talking to me about their private life or their work life. So I think it's important. And I can say this, you really, I always say, if you're going to be coached by me, then we need to at least sign up for 3 to 4 months, because I think it's that first 3 to 4 months that you get to know the person, and probably even closer to a year. But who wants to sign up and pay lots of money for a year if you're not going to, you have to trips, or like you said, Sana, you have to have that chemistry between the coach and your athlete.
Men tänker Sanna, om du känner när du har, som någon vill träna med dig, säger vi, och så känner du, nej men det här funkar inte, det, vi har ingen kemi här, jag blir bara liksom upprörd när jag träffar den här personen, eller vad det nu kan vara. Kan man dumpa en klient?
Ja, men det är ganska fascinerande, för det är oftast väldigt ömsesidigt, tror jag då. Jag tror att det är ganska enkelt på det sättet, för att om jag känner ett motstånd, nu så ska jag verkligen understryka att det inte oftare händer, men om jag känner ett motstånd, eller att jag inte liksom, att den här personen förstår inte mig riktigt, för jag börjar alltid så med ett möte där vi sitter ner och pratar om mål, målsättningar, förutsättningar för det. Och redan där känner jag att det här liksom, att, nej, det här kommer inte att lira, och då avstyr jag det. Då rekommenderar jag att jag tycker att du ska göra på det här sättet, du kan vända dig till den här tränaren eller träna i den här gruppen istället, eller ja, jag försöker och liksom skjutsa vidare, såklart hjälpa vidare. Det är inte så att jag liksom slutar att svara på meddelanden eller så, utan, och ofta så, som sagt, så tror jag också att personen i fråga känner att det här kommer nog inte att gå. Mm. Så att det är en ganska ömsesidig reaktion, tror jag, som det blir. Sen så betyder det ju verkligen inte att jag ska vara bästa kompis med alla mina adepter. Liksom, det är ju inte det heller, att det ska bli liksom en stor och härlig familj helt och fullt ut heller. Utan det finns ju också liksom vissa grejer, vissa personer kan jag coacha, och det är liksom inte något privat med det. Förut så pratade man, när man gick igenom de här målsättningarna och förutsättningarna, då pratade man nästan alltid bara om träningen, återhämtningen, vilan och maten. Men under de senaste åren, alltså de tre punkterna satt jag i det här mötet och pratade om, så är det den sociala aspekten. Man går direkt in på den första, alltså hur är din stress, hur har du det hemma, ligger du i en separation just nu, eller är du liksom, alltså det är en precis lika viktig punkt att gå igenom vid första mötet som vad personen äter, hur den återhämtar sig och vad den tränar idag. Och det var det inte förut. Man gick liksom inte på den. Men det var också för att man märker att det påverkar resultatet så enormt mycket, hur du ligger till socialt.
Och
så att liksom, blir jag inte insläppt på det, så kommer jag inte förstå. Om jag ser att okej, du äter på det sättet som vi har kommit fram till att det är bra för dig, du återhämtar och vilar hyfsat bra, men det är någonting som ändå inte tar dig till resultatet, du tränar det jag säger åt att göra. Och så vet inte jag om att den här mörkar, att den har en pappa som är sjuk eller en liksom en knagglig relation, då är det klart att att den personen inte kommer att få ett mål. Så därför är ju återigen den här öppna kommunikationen. Sen så har ju jag som tränare lärt mig med åren att filtrera vad jag ska lösa till personen, för det är en helt annan femma. Jag ska fortfarande lösa min expertis, att jag kan lösa det under 3 timmar på maraton eller 4 timmar på maraton. Jag kan inte lösa sorgen, men jag måste veta om den, och jag kan säga nu med erfarenhet att jag tror att du behöver prata med någon om det är en sorg eller om det är ett annat problem, att man har kommit dit. Men som tränare måste jag också fortfarande komma ihåg att mitt ansvarsområde, och då blir det mycket lättare att kunna ta in massor av information också, för att det inte är min sak att lösa det problemet, men jag vet varför min ekvation ska gå ihop. Okay.
Men Ruben, om någon, som i Sannas fall, om någon kommer till dig då och säger att men jag vill göra den här tiden på något lopp, sen får du veta då att men jag ligger i skilsmässa eller min mamma har dött eller vad det nu kan vara. Hur agerar du då? Går det fortfarande att jobba mot det här målet eller?
Yeah, I think so. I always like to, you know, we hear about what's going on in the person's life, and then, you know, there's always the question, okay, what is your current status or training status? And so most of the time, or especially now that we have, we do tests with people, either at a place where you can do a physical test, or we go and look at your previous race time that you've done, everything from 5K to the marathon within the last, say, I'd say no more than about a month, because then you can base on that. And if a person comes to me and says, well, I'm going to this breakup or my dad has died and I want to run 5 times a week and my current 10K race pace is 60 minutes, but I want to run a marathon in under 3 hours, then that's one thing where you say, okay, well, maybe in another couple of years, but let's try to focus on something. You're going through this really big problem or life crisis. Let's try and, because I know that, and we all know, and all your listeners should know that running or training is going to make you feel better during life crises. So I would not turn them away, no, but I'd tell them realistically what they should be able to maintain based on their current fitness and how many times they can train per week.
Vilket kön är roligast att träna då? Är det kvinnor eller män? Återigen, handen på hjärtat.
Alltså jag gillar ju killar. Det lät ju också.
Varför då?
Nej, men jag vet inte. Alltså, nej, alltså det spelar verkligen ingen roll. Men jag är en sån som alltid har jobbat mycket med killar. Alltså om man ser på mina arbetsplatser så har jag oftast hamnat med killarna och jag har jättemycket killkompisar och jag har alltid varit en sån tjej som har varit mycket med killar. Så för mig tror jag också att jag har kanske då ett sätt att kommunicera som är lite mera rakt och killigt än jag kanske inte lika bra. Alltså de tjejerna som trivs med mig kanske också kan ta en annan form av kommunikation, för jag är inte så gullig i min coachroll, fast jag är väldigt gullig annars.
Jag tror att
jag kanske har ett visst sätt som gör att jag tycker att killar ofta kan snappa upp och förstå tydligare och tycker därför att det är roligare. Men jag måste också understryka att jag alltså gillar mina tjejer jättemycket som jag tränar.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så att jag vill inte välja, men jag tycker, ja men någonstans där skulle jag säga. Och sen gillar jag ju också, killar är lite mer ofta generellt, att de sticker ut hakan och sätter lite tydligare och lite vassare mål, och jag tycker att det är roligt. Alltså för tjejer är lite försiktigare fortfarande, och jag tycker det är synd, och jag försöker ofta uppmuntra till motsatsen, just för att det är en sån himla tillfredsställelse både som coach och som framförallt som adept då, att nå mål som man kanske inte riktigt har förväntat sig. Så.
Men har tjejer lite så här sämre självförtroende när det gäller löpning, Robin?
No, I think they tend to be a bit more cautious because they, especially Swedish women, there's a very Swedish
lagom, så här, lagom, heter det, jantelagen,
for instance, this woman who did under three hours 30 for the marathon, she was constantly over, I think I've trained her now like 3 or 4 years in a row, she was constantly saying, oh, you know, 3:45, I should be happy with that, and I was seeing her in her times and I was like, you know, why not 3:30? And she goes, well, I'm almost 50. And I said to her, you know, if you get under 3:30, I'll buy you the biggest bottle of champagne. And then that sort of started her thinking. But I'm like Sunner a bit with regards to which sex I like to train the most. I think I like both. But if you look at the how I've generally helped either of the sexes, I would say that my women that I've coached in over the years have really performed a lot better than, and maybe that's down to their goals that they set, but they've always tended to reach the goals and even run better than I thought when we first met at the first time. Whereas the guys, again, they like putting out, okay, I want to run the marathon under 2 hours and 40 minutes and so on. So they're a little bit more. But then, again, I think the woman I tend to have a bit more of a better chemistry with sometimes, maybe.
Men jag tänker, män, nu är min fördom som jag vädrar lite grann då, men att de ofta är så här lite kaxiga och så tränar de lite hårdare än de ska egentligen och så blir de skadade. Så att de, det är mycket så här skada och så blir det stopp och sen påt igen, skada. Är det bara en fördom eller stämmer det? Att det är mer så för män än för kvinnor?
We do have the gubbvad.
Ja, men gummvad har jag faktiskt hört talas om också. Yeah, det finns ju hos kvinnor, men vanligare hos män tror jag.
Yeah. No, I think... Yeah, I think men have a tendency, if you look at, say, leading a loppet, for instance, watching how, and I've run the 15K and I started in group two, so it's the second, not the elite that group that starts, and I was amazed at how many people I passed who had gone out too hard. So I think it's men, that is. So I think men generally... because they are a bit more aggressive. I don't think we can feel our level, intensity levels as well sometimes because we got that testosterone in our blood running around. Don't shoot me, guys, out there. But but I was the same. I mean, I've never run the marathon well. If you look at all my times that I've run, my marathon is by far the worst event because I'd always start out too hard and die like a guy running backwards uphill.
Men det här är intressant. Men så, hur mycket lever ni som ni lär? Alltså, jag tänker på det du sa nu precis, Robin. Jag har ju lyssnat på dig som, du är alltid smart när du föreläser, man håller med liksom, det här låter smart. Så säger du samtidigt att ja, men du, liksom, du lever inte riktigt som du lär. Vad skulle jag säga?
I mean, I can tell, I'm being very honest, when I was an elite athlete I would hate to have coached me because I was never, I was always, I mean, we were maybe going to talk about injuries later. I've had every injury possible known for a runner because one, I had a twin brother who never got injured. So I always wanted to try and beat him. And two, I was never patient enough for, and so on. So I think if you ask me back, say maybe 5-6 years ago, I would say, no, I don't practice what I preach. But nowadays, and especially now that I'm probably in the fittest I've been for 5 years, I would say that I'm a lot more practicing what I preach.
Men bara en följdfråga på den då. Du säger att du är i din bästa form på länge. Hur kommer det sig? Vad har du gjort för förändringar i ditt liv, i din träning som har banat väg för det här?
I think the biggest thing is that I'm a lot more patient and I realize that, you know, if I have a day off because I have to take the kids to school or it just doesn't go work with the life puzzle, then that's okay. It's better that I don't push in a run at 12 o'clock at night because what use is that going to do?
Har du gjort det förut?
Not 12, but maybe like 10, 10:30.
Jag måste ut på det här passet, yeah, liksom. Okay.
And now I don't really stress too much about intervals. It's much more. I tend to run with clients because I always like to think that I can run with even the faster people. And then I tend to do a lot more strength and mobility and stuff, which I never really did when I was an elite. Thank you, Sanna.
Smart. Men du, Sanna, lever du som du lär, tycker du?
Ja, men i det stora hela tycker jag att jag gör det faktiskt. Jo. Jo.
Men varför är det så svårt att, liksom, att säga det då? Är det för att man är så här...
Nej, fast det, nu varför jag tvekar lite grann är mer för att det kanske skulle kunna vara någon som knackar mig på axeln och säger så här, hallå, alltså min närmaste kollega kanske inte tycker att jag riktigt alltid liksom gör det som jag säger, att som jag har lättare att motivera andra till att göra. Men i det stora hela tycker jag att jag gör det.
Men jag tänker, ibland då så vet vi skulle få en ny psykolog på tidningen där jag jobbar förut som skulle besvara läsarfrågor. Och då var det någon som sa, men herregud, hur ska den här psykologen kunna ge bra svar? Hon har varit skild 3 gånger och är singel nu. Och det tyckte den här personen, det är ingen bra psykolog. Och då tänker jag så här, en del kanske tänker att ja, men du är på väg tillbaka från en skada, Sanna, och du, Robin, sa precis att du har haft alla skador som finns. Hur liksom, bra är ni då som... Alltså, ska man verkligen tro på det ni lär ut då? Alltså om man verkligen så här ställer en sån fråga. Vad tycker ni?
Alltså en skadefri kropp eller en frisk kropp, alltså att man klarar sig från sjukdomar, hänger ju tyvärr inte alltid ihop med vad du gör heller. Utan Nej. Vi har också en annan faktor utav den genetiska faktorn. Sen så är det klart så här som... att om jag ska säga till mig själv och det som jag ska jobba med tillbaka, jag fick en ryggproblematik som en liten överraskning från att ha haft en väldigt fin och samarbetsvillig kropp under lång tid och också haft en väldigt fin utveckling på min träning just utav det. Jag vill också tro lite grann att jag kan använda mig utav min skada nu till att kanske få lite mera känsla för mina adepter som har varit skadade. Jag kan ibland nog kommunicera lite det här som jag sa tidigare, en liten väl hård att bita ihop grej, för att jag tror att jag kanske har bitit ihop vid fel tillfällen. Kanske därför jag också har fått lära mig nu att det funkar inte alltid att bita ihop och ta sig igenom. Nej. Springa sig igenom allt, vilket har funkat väldigt länge till mig, men att nu vet jag att det inte gör det. Och man är, även fast man är tränare, man har kunskap, man har erfarenhet och så vidare, så har ju även vi en mänsklig faktor i det hela. Så att jag ser det inte alls som en svaghet. Och återigen det här som du var inne på innan, att skulle jag bara träna de som var sämre än jag och så vidare, så skulle det liksom, jag vill ju tillföra någonting utav min kunskap, inte någonting utav min kropp till de andra. Och sen så jag känner inte på något sätt att det skulle vara en svaghet. Alltså man ser, och tittar vi runt om i världen på tränare och hur de både ser ut och vad de gör, så går ju aldrig hand i hand med att det är den bästa atleten, snarare tvärtom. Jag tycker det är väldigt roligt som det har blivit nu. Nu är det en stor trend att många är tränare, många är löpcoacher, många elitaktiva, alltså börjar träna lite varandra, de programmerar åt varandra, de hjälper och så här. Och jag tycker det är jätteroligt, men man ska också komma ihåg att det finns en bas som vi tränare kanske också har skaffat oss, som inte har med prestationen Nej. I min kropp att göra, utan jag plockar fram det bästa ur min adept. Mm. Så det skiljer sig åt, så jag känner nog att om vi är skadade eller om man är vad det nu handlar om, så jag ser inte det som något som helst problem.
I think it's the opposite, actually. I think since we have gone through, or myself have gone through all the injuries and done all the mistakes, I know that that's what you're not meant to do, basically. So I think that's a positive thing, because one, you're not only helping your athlete through all the good times, but you're also helping them through the bad times, which are, as a runner, we all know that 1 in 7 athletes or runners are injured at one point in time. So that's...
Går det att undvika skador? Så om man är löpare med lite ambitioner då, får man väl säga. Alltså att man kanske då och då satsar mot ett mål.
Yes.
Ja. Har ni såna kunder som har klarat sig helt och hållet från skador?
Nej, jag kan nog inte påstå. Alltså inte helt och hållet. Jag tror att vi ska komma ihåg att om vi pratar nu halvmaraton, maratonlöpning eller lite mer målinriktad löpning, så är det, som vi var inne på tidigare, det är ganska, alltså det är ett högt slitage och det är svår balans att hitta, men det är också det som är både tjusningen och utmaningen i det hela. Att hitta hur mycket tid ska jag liksom kompensera med vila, återhämtning, annan fysträning för att kunna springa på den här mängden. Det är ju hela tiden en vågskålen. Skulle det finnas en ram och någonting som funkade för alla, så skulle vi liksom direkt som coacher falla bort och så kan vi ha någonting dataprogrammerat. Men det är extremt personligt. Ja. Jag tror att vi skulle kunna, alltså jag kan ju se till mig själv, jag klarade det i 3 år, vilket är helt fantastiskt, utan skador. Jag missade ett pass under 3 år ett enda pass, och det var på grund av matförgiftning. Annars så körde jag, var frisk och jag var skadefri i 3 år.
What? Ja. De alltså, menar du de här tre senaste åren? Alltså?
Ja, fram till nu, precis.
Men om vi ska bara fånga upp den då, vad var det som hände? Om du vill bara liksom förklara lite kort. Men, vad var det för skada?
Jag fick en ryggskada.
Alltså, hur märkte du det?
Jag fick nervsmärta. Okay. Så att jag fick en diskinklämning i ryggen. Och blev, jag märkte det så pass att jag hade så hög smärta så att jag bara åkte in på akuten. Det var totalt vidrigt och är fortfarande jättetufft. Både som tränare, för att jag kan inte genomföra mitt jobb på det sättet som jag brukar göra. Och framförallt, och jag jobbar ju efter tydliga mål. Jag har en otroligt stort abstinens efter min drog, som vi var inne på tidigare. Jag tycker, men samtidigt också, jag är 45 år gammal. Jag måste liksom lära mig i mitt huvud att kunna rikta min energi och mina behov åt andra håll. Så det är klart att det är jättenyttigt. Jag försöker att dra, sen så emellanåt, nu låter det är klart att jag sitter här och säger, jag tycker det är svinsvårt. Mm. Men jag tycker också att det kanske är lite bra. Jag hoppas att jag sen kommer säga, om jag får liksom öva igång hela min funktion som jag behöver träna på nu, att jag liksom kan bevisa för mig själv att jag kan, då ska jag ju kunna använda det också i mitt jobb, att kunna motivera andra. Lite det här kan jag, så kan du, och så vidare.
Mm. Jag tänker så här, nu ska vi inte prata om, nu sa du själv faktiskt hur gammal du är, och jag är något yngre, inte mycket, och Ruben men vi är liksom lite, vi är över 40 allihopa här. Mm. Och jag pratade med en kompis om det här för några dagar sedan, och det är det här att hon fick då höra om en annan person som också är lite över 40. Du är inte 25 längre. Du kan inte jämföra dig med löpare på Instagram som är 25 någonting och har en jättesnabb utvecklingskurva. Men ändå så sa hon att det är så svårt att inte göra det. För man vet ju i huvudet hur det känns när man var i den här formen, när ingenting var omöjligt, när man kunde pressa sig så hårt. Hur jobbar ni med det nu när liksom ni coacher fortfarande? Åren går, jag känner själv att åren går. Det är ganska jobbigt att hantera stundtals. Men jag jobbar ju inte professionellt som coach då, men det gör ju ni. Hur hanterar ni det?
I think you should never compare yourself, and that was one of the main reasons why I always got injured, because I had a twin brother who looked exactly like me and was always running great times. So I was always coming back from injury saying, okay, it's 3 months till the New Zealand cross-country championships. I need to get as good as my brother, which never really happened. But so that's one thing. Two, I think that when you get to that point where you're getting a little bit older, there are ways you can compete against those people in your age groups. I noticed that I know Sunneborn is doing some amazing stuff with veteran friidrott.
Mattias
Sunneborn in Stockholm and in Sweden. So I think what he's doing, you can always find some impressive races that you can do and be counted as a 50 to 55 year old instead of 2025. There's also calculators on the net where you can, based on all the times that have run world championships, records, blah blah, for each age group, you can put in a time that you ran for a marathon, and that will convert into what you would run for a 25 year old, which is always nice.
Det håller jag med om.
That's always nice. But I think you know, I have a 55-year-old guy who I trained for, also for San Sebastian Marathon. We went down there with a whole group of people, and he had done his personal best time in Chicago Marathon, 3 hours and 13 minutes in 2014. Mm-hmm. And he said, okay, that's over. I'm never going to run as fast anymore. Might as well just get used to it. And then we kept on training. He was non-injured for 2.5 years, and he came out and ran San Sebastian. Of course, he had those forbidden shoes on, which may have helped him a little bit psychologically more than anything, but he ended up running just under 3 hours and 11 minutes, which for a 55-56 year old is amazing. So I think there is always something that you compare yourself to that's more, not realistic, but more right for you and where, what your age is and where your ability is.
Den här personen, när började han träna? Har han hållit på liksom hela livet med löpning eller är han late bloomer?
He's a late bloomer.
Okej, okay. Det misstänkte jag. Mm. För det är svårt att...
Det här, men det är samma sak för mig. Alltså, om jag ser på mina egna prestationer, jag började liksom... Jag var ju höjdhoppare som friidrottare. Det var liksom det som var min specialitet. Så att jag har ju inte hållit på med långdistans, utan jag kan ju fortfarande, och det är det som har varit så himla roligt att kunna träna så pass och utveckla. Jag tog ju liksom under 2019 så tog jag ju liksom personligt rekord i både 10 kilometer, halvmaraton och maraton. Och har då liksom, de säger ju att man har 10 år på sig, va? När man har, att man är nybörjare i 10 år, att man kan utvecklas. Och då känner jag, då har jag i alla fall 3 år kvar här nu att utvecklas på. Försöker också tänka mycket på att ålder har sån himla liten betydelse i så många, många avseenden. Alltså just när vi pratar om kroppar och genetik och sånt, där har ju liksom, där är inte åldern alltid avgörande. Jag kan ju med stolthet säga att jag springer ifrån väldigt många 25-åringar. Alltså sen så finns ju jättemånga 25-åringar som springer ifrån mig. Så det beror ju på vad jag vill nå med min träning och vad mina adepter vill nå med sin träning. Det som är så himla fint med löpningen, det är ju att den är för alla liksom. Och det är det som jag återigen alltid vill komma till, att gör det på rätt sätt så kan alla använda löpning till någonting bra liksom.
Ja, yeah, I totally agree. Yeah.
Jag har ju bett er fundera lite grann över er hittills största utmaning i er roll som coacher. Mm. Har ni hunnit fundera på det? Vad kan det vara i sådana fall?
Ja, jag har liksom ingen specifik, utan det är ju återigen, då kommer man ju på det här med hur man ska kunna motivera. Alltså det är alltid, hur ska jag motivera folk till att sköta fysbiten?
Den alternativa träningen.
Ja, den alternativa träningen. Ja. Alltså hur ska jag få den här personen? För att det är så himla, man får så himla mycket kickback utav löpningen. Oavsett vilken nivå det är, för har du tagit det till en elitnivå så tycker du att löpning är så pass spännande, bra, utmanande, roligt eller vad det nu är, eller det är liksom så stor del utav dig, att då försöka få den personen att förstå att du måste lägga in skadebyggande träning i stort sett då, för att du ska komma vidare, eller för att du spänsträning, för att du ska få ett bättre klipp i steget. Att kunna kommunicera det är det som är absolut svåraste, tycker jag, med mitt jobb. Det är den största utmaningen.
Vad kan man göra? Vad märker du kan liksom funka lite bättre? Eller är det att de måste se själva att det funkar? Eller liksom, kan man säga någonting för att de ska förstå att det här är bra för dig?
Ja, men precis. Alltså, folk fattar ju teorin, men sen så när de väl står där och har sina träningstimmar att fördela över, och det är väldigt få som har liksom löpning som sin heltidssyssla, som kan kliva in på liksom köra ett morgonpass och ett eftermiddagspass och ha rehabilitering och sånt emellan. Så att det är ju alltid en tidsprioritering, och att få liksom hela det här varvet i huvudet att gå runt, ja just det, jag kan inte kliva på nästa liksom kvalitetspass innan jag har fått återhämtning och kanske också ett rörlighetspass emellan så att jag inte stelnar till och försämras. Där tycker jag det är liksom min största utmaning generellt som coach. Och sen så här ett specifikt person och mål kan jag liksom inte plocka riktigt, så Ruben.
I agree with you, Sanna. I think but my biggest challenge, I think, is that it's two things really. There's the training in a group. People want to train in a group all the time, and in a group environment it's very, very special. You get pushed, you want to not be last, you want to be first and so on. So sometimes you and I can tell you right now, I wouldn't have got to anywhere the amount of runner or the best times that I've ever run without my group in Colorado. But you need time to relax and recover and do your other stuff. And the other thing, which also ties into that, is having a watch on all the time, because people, no matter what you say, I write training programs, and in my training programs, there's paces that I think you should be running, and people always run. I have a span of time. If you're feeling terrible, you should be running around this pace, and if you're feeling great, right here. But they, no matter what, always run at the fast time. So I've decided I'm get rid of that. But in saying that, I think that you know, for my personal training, the biggest challenge for me is also because running, as we know, is so cool. Once you get outside, you get those endorphins, and we know they're so powerful. We've talked about them, as powerful as a drug. You have to find a way to get myself or other people to come into the gym and do that training. So for me, I've now got a coach who's helping me, actually two coaches that are helping me, one for mobility and one for strength and flexibility and stuff like that.
Men vad är det med folk? Liksom, varför kan de inte, det där tycker jag är intressant, det där, att man alltid ska springa alltså, lite snabbare eller man ska liksom lägga in ett extra pass. Mm. Varför håller folk på så där? Är det återigen det här med, är det så enkelt?
Nej, men sen så är det ju liksom det är människors motivation och det är liksom det är det som är för jättemånga drivkraften, och det är ju ingenting som är dumt i det, för det applicerar man ju på så mycket i livet egentligen, att man vill mycket, man tycker att det är kul, man tycker att det är härligt liksom när man också så här, åh, jag är helt slut, de ligger där så här dragit av sig tröjorna och ligger så här utslagna vid målet och liksom så här, man är så här vit runt munnen för att man har kört så hårt liksom. Och man känner att man lever. Det blir någonting som bara drar igång igen. Det är liksom... Som löpare kan du aldrig uppleva det inne i gymmet. Nej. Eller på en yogamatta. Det händer liksom inte. Så att...
And you don't get the outside either.
Nej, precis.
Det blir inte riktigt snorsport.
Nej, och det är liksom någonstans... De vi pratar om här och det vi... Kan, eller i alla fall jag tror du också. Det är så mycket liksom... Vårt yrke, vi har ju tur att vi lever i vår livsstil och alltså vi har liksom allting flätas samman på något sätt, och då är det svårt att så här, rätt som det är, att bara så här, nej men nu väljer jag den långsamma tiden som Ruben har sagt här, för att då jag vill inte vara riktigt i liksom tokbra form. Man vill ju alltid vara i tokbra form om man kan. Mm. Och då kanske man pushar sig för hårt. Som du säger, då kanske det är bättre att säga så här, det här är ett tydligt recovery pass. Ja. Liksom, ja. Så du får inte springa snabbare än det här, för då kommer du inte att få ut den effekten av det passet. Ja. Och så vidare. Men liksom, det här att vi vill ta slut och det här vi vill, det tycker jag bara är positivt. För det är ju fortfarande bara upp till dig. Det är ingenting som är dumt med att ta ut dig. Det är inte farligt att bli trött. Jag har sagt det så många gånger till mina kunder, det är inte farligt att bli trött. Det är helt magiskt hur vi återhämtar oss. Om det är meningen att vi ska bli trötta på ett pass, då är inte det farligt.
Det var att det liksom är mot egentligen liksom mänskliga naturen att ta ut sig. För man, liksom kroppen vill ju spara på energin.
Ja,
så
jag tror
att det handlar om att komma utanför det här komfortzonen liksom, och det är
likadant som att att folk får panik när de är hungriga och börjar prata om blodsockerfall och bla bla bla, bara för att vi har blivit så inpräntade i att vi alltid behöver äta. Vi har sån jäkla lyx i vårt land. Vi kommer i alla fall de flesta då inte gå hungriga för länge. Nej. Så det är inte farligt att vara hungrig heller. Vi kommer inte att brytas ner utav att vara hungriga ett par timmar. Vi behöver inte vara helt upprörda över att vi är hungriga ett par timmar. Det är samma sak här. Så att liksom lite zooma ut och se lite större perspektiv, att det är inte farligt att bli jättetrött. Det är nyttigt för hjärta och lungor att få jobba på full effekt emellanåt. Men det är skitobekvämt.
Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Jag tänkte att innan vi rundar av idag så ska vi förstås prata lite om era favoritpass. Jag tänker, har ni ett signaturpass som ni så här återkommer till?
Pratar vi om med kunderna nu?
Ja, eller med våra, egentligen eget också. Välj själv.
Jag har ju en coach, som sagt. Min bror skriver ju mina träningsprogram. Jag ser ju ganska ofta, liksom, beroende på vilken liksom, fas vi ligger i, så vet jag ju vad jag kan se fram emot och vad jag absolut inte ser fram emot för pass. Så är det ju helt klart. Och sen så ska jag ju verkligen säga att mycket av det han ger till mig applicerar jag vidare på mina adepter också. Mm. Så det är ju väldigt bra. Liksom, man kan plocka bitar och man lär sig ju alltid. Man sitter ju på nätet och kan hitta jättemycket också som man kan applicera på olika former och så. Jag blir ju glad när jag har på programmet till exempel progressiv distans. Gillar jag jättemycket. Mm. När jag vet att jag får börja springa långsamt och väldigt långsamt ofta, och att jag vet då att jag ska stegra varje kilometer, öka mitt tempo lite grann, och sen så vet jag att jag kommer då står det oftast inget vad jag ska ha på sista kilometern, utan där kan jag blåsa på om jag har en bra dag. Och då är ju det otroligt tillfredsställande att under den 15:e kilometern kanske kunna springa på i ett tempo sådär. Så det tycker jag att det, men sen så man ska springa, det är ganska svårt att göra tillsammans tycker jag. Men sen så har jag några utav mina killar som jag springer ofta med. Som att springa 1000 meters intervaller antingen på bana eller på ute vid Djurgårdskanalen är ett favoritställe. För de är ofta snabbare än jag, så de springer kanske lite framför och lite sådär, men jag får ändå se om vi har gjort något eller några sådana pass. Och det tycker jag liksom är jätteroligt. När man kan springa ihop. Och ännu bättre egentligen då med tidsintervaller såklart. När man kan starta, alltid starta samtidigt. Men jag tycker ändå att det så här, mellan 8 och 12 tusingar kan vara härligt. När man ligger i den fasen och man är... Alltså, men när man, då är man ju beredd på det. Det är inte någonting man bara sticker ut och gör. Men när jag vet att det kommer på programmet. Att nu ska du springa 10 stycken 1000 meters intervaller i det här tempot som är då lite skräckinjagande, så vet jag också att wow, det är meningen att jag ska klara det här och jag kommer att klara det. Och det är en härlig känsla.
Du då, Robin?
I mean, Sanna's said one of the ones I like the most, which is the increasing pace over a distance run. But I have two. One that I do quite now. I have a guy that I'm helping run for Tokyo Marathon, even though it's gotten cancelled. He's very upset, which I can understand. We've been doing both in and outside, but famous. We started off with 2 times 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, with 60 seconds rest between everything, and then now we're doing 5 times 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, which is basically 60 minutes of hard running, and that should be at his half marathon, maybe slight faster than the half marathon race pace, which is where building up his threshold to be able to run for a long time. He's run that on the treadmill as well, which he tends to run a little bit faster because we know the treadmill is a little bit easier, but or it can be. And he likes the treadmill, so I need to make him push it a little bit harder. But I run next to him then as well. So it's been quite a cool thing to see how I've improved as well over the last 3 months.
Jag springer ju då med Club Running Sweden heter det, som ni har då. Och du gör ju de här passen. Och jag tycker det är så roligt för du döper dem till olika saker.
Yes.
Och jag måste fråga dig, för jag har liksom inte riktigt fattat. Du har ju jättesköna namn på dem. Du har till exempel Saturday Sublime.
Sublime.
Vad betyder det? Och det är alltså då, det var då ett tröskelpass,
tror jag. Long tröskel.
Long tröskel. Yeah.
So we're doing anything from 2 times 10 minutes to, I think now on the weekend it's going to be 60 minutes running at a.
Det var inte jag med på. Det var ju brutalt. Well, alltså. Ja, det var det.
But the sublime is where you're feeling. You know, once you get to the end of a hard workout and you've got those endorphins and you're just feeling like you're tired, but you kind of feel, wow, that I just did that. That feels, I'm amazing. Let's pat myself on the back and go drink a glass of wine for dinner. Or something.
City Slicker, det har du också haft, va?
City Slicker.
Ja, yeah. Vad var det för pass?
Oof.
Du kanske inte kommer ihåg det.
No, I can't remember, but probably something to do with you know, some shorter intervals, 3 minutes where you're running on the road because it's city okay. Slicker. Yeah, yeah.
Jag tänkte kanske var så här lättare pass som man gled igenom hyfsat lätt för att det är City Slicker.
Kolla lite skyltfönster på vägen så.
Ja, exakt.
None of my passes are easy, right, Petra?
Nej, precis. Nej, det vet jag. Men väldigt skicklig tränare ska jag också säga. Vi hinner tyvärr inte med mer. Det var ju lite synd, men vi får återkomma helt enkelt. Det finns ju så mycket att prata om när det gäller löpcoachning.
Ja, absolut.
Stort tack för att ni vill komma och lycka till med både adepter och egen träning.
Thank you so much.
Och jag glömde fråga också om man vill följa er, kanske till och med träna med er eller kontakta er. Hur gör man då?
Mig kan man antingen mejla på sanna@thetrainingclub.se eller så följer man mig på RunSannaRun på Instagram. RunSannaRun, ja.
And me, we have a website called urbantribes.se, so you can go in there. That's all about what we do with companies, but then I have my own Instagram, which is just my name, Ruben McRae. Go in. I'm not accepting any more personal
training programs at the moment. I think I'm my wife will be happy that I've said that, but because I'm fully booked at the moment. But you can always contact me and I can push you in the right direction. Sunna's direction, maybe.
Toppen, tack så jättemycket.
Tack. Tack.
Det finns ju personer som märker ändå att man kommer inte ur sängen helt enkelt. Man ligger där platt och kan inte göra mycket. Då kan man ju vara säker på att det är både sköldkörtel och binjurar som har gått ner sig ordentligt alltså.
Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. På halsens framsida, strax nedanför struphuvudet och framför luftstrupen sitter sköldkörteln, ett livsviktigt organ som närmare en halv miljon svenskar har besvär med. Och mörkertalet är stort. Högst sannolikt går många runt med rubbningar i sköldkörteln utan att veta om det. I det här avsnittet kommer Leif Östberg tillbaka och vi ska fortsätta prata om sköldkörteln. Vi kommer bland annat in på hur man testar en eventuell sköldkörtelrubbning samt om det finns de som inte svarar bra på behandling mot underfunktion och vad det kan bero på. Plus en massa annat och vi har mycket att prata om, så det är lika bra att vi kör igång direkt. Varmt välkommen tillbaka till Hälsa kommer inifrån, Leif.
Tack så mycket, trevligt att vara här igen.
Kan du kort berätta om dig och hur du arbetar?
Precis, jag är utbildningsansvarig på Holistic och vi håller ju utbildningar först och främst då för de som jobbar kliniskt då med näringsmedicin. Och sen så har vi också föreläsningar då för allmänheten. Och det känns ju som väldigt viktigt att sprida det här om hälsa och livsstilsförändringar också till allmänheten.
Absolut. Och i förra avsnittet som jag sa så pratade vi ju en hel del om sköldkörteln och dess funktion. Jag tänkte nu ställa dig frågan, hur testar man en eventuell rubbning i sköldkörteln?
Ja, det vanligaste då det är att man tar blodprover på det här och mäter olika signaler som finns, olika hormon. Bland annat mäter man ju något som heter TSH som är signalen från hypofysen då, som är en, kan man säga, förlängning av hjärnan, sitter som en liten utväxt på undersidan av hjärnan och som skickar signalen då till sköldkörteln som ska lyda orden och producera T4-hormonet. Det är det här, kan man säga, förstadiet till aktiva hormonet som påverkar ut i cellen, som kallas T3. Och de här tre kan man mäta då, TSH, T3 och T4-hormon.
Vad är TSH för någonting? Vad står det för?
TSH, det står för tyroidea-stimulerande hormon.
Och tyroidea är ju sköldkörteln på latin.
Det är sköldkörteln, ja precis, okay. Exakt.
Mm. Just det. Mm. Okej, okay. Så man går till läkaren och tar ett blodprov helt enkelt?
Ja, precis. Mm. Och det här provet, det kan tas också på andra sätt. Men det vanligaste är att man mäter det i, alltså konventionellt då, via blodprover då.
Och är det så att man kan ha normala värden och ändå har symptom på en underfunktion?
Ja, precis. Så kan det vara. Dels är det ju så att vi är ju inte standardpersoner. Det finns ju inte genomsnittsmänniskor. Och man har ju liksom byggt upp intervall vad som är normalt att ligga inom. Och man kan ju ligga på ett värde till exempel på T4 ner emot kanske 10-11. Och så betraktas det att man ligger inom normalintervallet. Men den här personen kanske måste ligga upp emot 15, kanske 16, 17 i värde för att det ska vara optimalt för den personen. Och då är det lätt att man faller liksom utanför ramarna. Att man ser att man har så pass bra T4-värden. Att man inte behandlar det på något sätt och så kan man gå med en underfunktion i alla fall. Sen bör ju också man mäta T3-hormonet. Och ibland hoppas det där över att man bara nöjer sig med att mäta TSH då, som är signalen till sköldkörteln, plus att man mäter T4-hormonet. Så nöjer man sig med det och man kollar inte upp då hur T3-hormonet ser ut. Och det är ju det som faktiskt har funktion ut på cellen, T3-hormonet. Och det mäter man ju också via ett blodprov då.
Det här, jag tänker på min järnbrist som jag hade för några år sedan när jag väntade barn. Och då så sa läkaren att jag kände mig så trött och liksom, ja, ingenting funkade, kändes det som. Gick och gjorde ett test och så sa de, men du har normala värden. Men sen så kände jag ändå att men någonting stämmer inte här. Jag måste ju ha järnbrist. Då gjorde jag en så kallad helblodsanalys hos en näringsterapeut. Och då fann man ju att jag faktiskt hade järnbrist. Men det såg man inte i det här testet som jag gjorde på vårdcentralen. Så det är lite grann, det låter lite som att det är något liknande det här.
Ja, det kan vara så. Så att det beror på lite grann hur man ser på det här. För man kan ha värden också som ser optimala ut, speciellt på T3. Fast det funkar inte i alla fall.
Var det så lurigt det där?
Det är väldigt lurigt. Speciellt som man visar att man har ett optimalt värde. Och där räknar man med att ett optimalt värde, alltså funktionsmedicinskt, anser man att det värdet bör ligga mellan 5 och 7. Och då kanske man ligger på 6, 6,5. Och trots det så har man ju symptom då på underfunktion. Men i proverna ser det ut som att det borde vara tipptopp energimässigt. Alltså att det här funkar hur bra som helst. Och då finns det ju någonting då som jag nämnde i förra avsnittet om som kallas Wilsons syndrom, inte Wilsons sjukdom. Och då har man alltså ett fel där en störning där en av jordatomerna sitter på fel ställe då i molekylen. Och då tappar den liksom kraften, förmågan att binda sig till receptorn och ge rätt signal till mitokondrien, alltså som är det här kraftverket som finns in i cellen. Så funkar inte det så får man ju en underfunktion trots att alla värdena ser bra ut i blodproverna. Men det finns speciallabb då som mäter det här. Och det finns bland annat labb i Tyskland som kan mäta det här. Och det finns terapeuter i Stockholm som mäter det här via blodprover. Och det finns fler som tillämpar det här sättet att kunna utreda, även om det ser bra ut, om man har en sån här störning med ett reverserat T3.
Men då ska vi alltså betona att de här testerna kan man inte göra hos sin husläkare, utan då måste man söka upp en näringsterapeut för de här testerna som du nämnde som man skickar till Tyskland.
Ja, det kan ju finnas endokrinologer som gör det, som har specialiserat sig lite djupare på det här. Det ska låta vara osagt, men det är inget vanligt prov att man tar det här, och det här Wilsons syndrom är inte jättelätt känt bland läkarna i Sverige faktiskt. Men internationellt så känner man till det här med Wilsons syndrom.
Men endokrinolog måste man ha en remiss för att få komma till, eller hur?
Ja,
för det är en specialist.
Ja, precis. Ja. Ofta sker det här på vård- eller hälsocentralen. Och det kan ju finnas erfarna läkare där, men tyvärr så finns det många som tar det ganska enkelt. Så att säga, har man gjort sina prover, har man gjort dem, om man satt in Levaxin eller Euthyrox till exempel, har man gjort det man kan. Sen finns det ju en jätteintressant aspekt på det här också. Det är ju en del som inte de här syntetiska medicinerna funkar på och som kan få licensutskrivet, alltså sköldkörtelhormon som är baserat på svinsköldkörtel. Och då finns alla de här hormonen naturligt förekommande i den här produkten då. Så det är alltså ett körteltillskott som man tar ifrån grisar. Och det här började man på vid sekelskiftet att behandla under funktion hos sköldkörteln med svinsköldkörtelextrakt. Medicin är gjord på svinsköldkörtel.
Nu måste jag bara fråga, sekelskiftet, alltså 1900-talets början, ja, eller 2000-talets början?
Nej, 1900-talets början ungefär.
Ja, precis. Över 100 år sedan.
Ja, över 100 år sedan så började man behandla människor det här. Och det var vanligt att man behandlade människor på det här sättet med svinsköldkörtelhormon fram till 70-talet. Då kom man på det att man kunde göra T4-hormonet syntetiskt. Och då försvann de här svinsköldkörtelmedicinerna mer och mer. Men många märker då, alltså, som har en underfunktion på sköldkörteln och som inte de här syntetiska hormonen funkar bra på, att de mår mycket bättre när de får de här svinsköldkörtelhormonen. Men det kräver en licensförskrivning. Och alltså, läkaren måste skriva en licensansökan till Läkemedelsverket för att få den här beviljad, att man får behandla en person med svinsköldkörtelhormon.
För det går att få den behandlingen idag?
Behandlingen idag, men många läkare drar sig för det här, för det kräver en visst förfaringssätt, och den här licensansökan måste formuleras korrekt, och man måste ha testat de här syntetiska hormonerna under en viss tid, ungefär ett halvår åtminstone, kanske längre, och man tittar också på sköldkörtelvärden, hur de ser ut innan innan man får den här licensen beviljad. Men då kan man sätta sig alltså på en naturligt förekommande hormon då från gris. Och då, de brukar kallas för NT till exempel, Nature Hormone. Och man kan också ge en medicin som heter Armour Thyroid. Det finns flera olika sådana här som är naturligt förekommande hormon. Och många mår väldigt bra av det och kommer tillbaka igen och får sin energi.
Då kräver det ju att man har kunskap själv så att man kan gå till sin läkare och säga att man då vill ha den här medicinen. Annars, precis, om man inte säger någonting så händer ju ingenting förmodligen.
Nej, så är det ju. Nej. Så är det absolut. Och där kan man ju också då få stöd och hjälp genom Sköldkörtelförbundet. De skriver en hel del om de här naturligt förekommande sköldkörtelmedicinerna som finns då, alltså som är baserade på svinsköldkörtel. Sen finns det ju de som köper såna här sköldkörtelmediciner själva på nätet, till exempel från Thailand.
Okej.
Okay. Det finns de som har rapporterat att det har fungerat bra, men det känns ju så där måste jag ju säga, utan det är mycket, mycket bättre att få hjälp av en samarbetsvillig läkare och som vet hur man gör den här licensansökningen om man inte mår bra av sin Levaxin till exempel.
Men alltså att de köper medicin som var baserad på svinsköldkörtel från Thailand?
Ja, precis.
Då vet man ju inte riktigt. Alltså, känner jag bara att köpa mediciner själv över nätet, oavsett var de kommer ifrån, är ganska risky business.
Verkligen, håller helt med dig.
Ja. Men samtidigt så kan man ju förstå då att man känner hopplöshet när man har försökt få hjälp och man känner att det är någonting som inte stämmer. Och det är ju oerhört frustrerande.
Det är det verkligen, och väldigt tråkigt alltså, om det driver människor till att söka sådana desperata vägar för att må bättre, så är det ju väldigt, väldigt tråkigt. Och jag tror att på sikt så kommer Sverige likt andra länder att ta med de här naturligt förekommande tillskott eller medicinerna av sköldkörtelextrakt kommer att finnas med och kunna förskrivas på vanligt sätt som man förskriver vanliga mediciner annars. Utan ett licensförfarande alltså.
Det får man ju verkligen hoppas. Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån, och avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Sköt om dig nu och njut av träningen, så hörs vi snart igen. Och tack för att du lyssnar på Maratonpodden. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistic och görs på Beppo. Vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för 50 året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala. Poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström, vad tycker vi om det?
Åh, det ska bli så kul. Vi ska ju springa i ett lag.
Ja.
Du och jag och min äldsta dotter.
Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande.
Verkligen. Men Petra, är det bara stafett eller finns det andra sträckor?
Nej. Du kan köra maraton full längd om du är sugen på det. Eller också halvmaraton.
Men var hittar man mer information då, om man är intresserad av det här?
Ja, mer information finns på www.kulturmaraton.se, och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som Kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter, så det får du inte missa.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset. And we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.